I norrøn mytologi endetidsmyten blant de mektigste. Gudar og jotnar barkar saman. Sola sloknar. Verda går opp i flammer før ho søkk i havet. Så stig ei ny jord opp, og nokre av gudane kjem att til den nye verda. De fleste mener at denne myten i stor grad basert på kristen påverkna. Hva grunnlaget for det synet, og hva alternativet? Velkommen til podcasten Tru og mening i gammel tid. Eldar Heide heter jeg, og gjest i dag Anders Hultgård. Velkommen, Anders.
Ja, takk så mycket.
Ja, vil du säga lite om dig själv, Anders?
Jag är religionshistoriker och har forskat på olika religioner, men framförallt religioner i det gamla Europa och Mellanöstern. Jag började med en avhandling om messianska föreställningar i judendomen. Och sen gick jag över till att forska på iransk religion och även armenisk tradition, där jag håller nu snart ska ge ut en armenisk apokalyps med text och översättning och kommentar. Ja, min vandring i religionens värld sträckte sig ännu längre norrut, och jag blev fascinerad av vår gamla religion här i Norden. Och särskilt tycker jag det är viktigt att se den i ett större perspektiv, i ett jämförande perspektiv, och inte bara sätta upp alternativen kristen påverkan eller inhemsk tradition. Man får en helt annan syn om man jämför med andra religioner, framförallt den iranska.
Mm. Ja, nej, det var en intressant koppling. Alltså tidigare religioner i Mittösten och Kaukasus med då här uppe i Nordeuropa. Det är ju lätt att där som man inte har den komparativa religionskompetensen, att den sammanläggningen bara med kristendomen eventuellt med eller uppfattas moderna sekulärkultur som normalen, och det ja. Mange feller å gå i der. Og du det er Uppsala universitet?
Ja, jeg har vært i Uppsala universitet, men jeg har også vært 5 år professor i religionsvitenskap i Bergen.
Ja, nettopp. Ja, og pensionist nå, men fremdeles aktiv.
Ja, man måste holde hjernen i gang.
Ja, nettopp. Ja, den nordiske endetidsmyten, eller eskatologi, er det brukt i fagsammenheng, eller et uttrykk fra gresk?
Ja, det er föreställningar om verdens slut, kan man säga, och sen också den individuella eskatologin. Vad händer med människan efter döden?
Ja.
Så det är två olika typer av eskatologi, kosmisk eskatologi, och sen också individuell eskatologi. Mm.
Men det du särskilt har sett på är den kosmiska, ja, alltså hela världen, vad som sker med världen mot slutet. Mm. Ja, och här i Norden så är det ju Våluspå, alltså det Eddadiktet, som är den viktigaste källan vi har till norrön mytologi. Det är särskilt där den här myten blir fortald. Jag kanske ser den för vi går in på mer den endetidsmyten, for det Våluspå forteller jo en lengre historie der, så du kan si hele det verdsdramaet, mytologiske verdsdramaet, helt skematisk. Gudene skaper verden, løfter henne opp av havet. Det er en paradistilstand etter at ting sola och månen och sånt har fått banan sin och alltså tidsräkningar etablerat en del sådana grundläggande ting. Och så är det en paradistillstånd där gudarna gosar sig och sorglös och spelar tavl. Ett brettspel är nämnt som speciellt tydligvis fint att driva med för den som har få sorger. Och så är det något går galet, man vill kunna säga, men vad det är för något, det är lite oklart. Och så är det en utförbacke som är den mytiska notia där vi lever. Och så en gång i framtiden ska det komma en konfrontation mellan gudarna och motståndarna till gudarna, särskilt jotnarna. Och ja, världen går upp i rök, det är jordskälv, det är många ting, konflikt mellan människa där och så efter slaget och ja, kanske du tar över här, det är här över på ditt speciale, vad här ska vi få med?
Det är ju inte bara Voluspa som berättar om vad som ska hända när världen går under och det kommer en ny värld, utan vi har också den här spår av den här traditionen i andra eddadikter, framförallt Vafthrudnis mål, som ju också i stort sett visar samma uppläggning, samma mönster som Voluspa. Ja. Och där har vi också en egen variant av den kosmiska eskatologin.
Mm.
Och det är också där som vi har begreppet fimbulvinter, som bara finns i eddadikten Vafthrudnis mål och sen hos Snorre.
Ja. Ja, för det är ganska utbroderat allt det färdigt som ska ske fram mot den här slutkampen och när världen till slut går upp i brand, jorda söker i havet och allt det. För det är en fimbulvinter som är tre vintrar, där det är tre år utan sommar, något i den stilen.
Ja, det stämmer.
Ja, där är det också nämnt av de som överlever Ragnarok och den stora branden som löjner sig i Hodmimes holt. Ja, det är en del upplysningar lite här och där i eddadikten, väldigt tillvisning till, eller vi ser glimt av den myten där, lite andra texter.
Ja, man kan säga att man kan inte isolera fimbulvintern från människosläktets överlevnad.
Mm.
Utan det är en och samma myt.
Ja, nettopp. Forskningshistoria, kan du, alltså denna myten om den sista tiden, många har ment att stora delar är för kristendomen i alla fall, men kan du ta oss med på en runda lite i forskningshistoria?
Man kan säga att en tydlig tendens har varit att se framförallt Voluspa som en dikt som är sammansatt av olika motiv. Det är framförallt den här danske forskaren Axel Olrik som har skrivit ett stort arbete om Ragnarök.
Ja, lika efter 1900.
Ja, och han menade att Ragnaröksmyten är en mosaik av olika föreställningar som då en diktare har satt samman.
Mm.
Och det finns egentligen ingen sammanhängande eskatologisk myt före Voluspa. Mm. Och det är många andra forskare som har hoppat på den linjen.
Mm. Ja,
men... Och det är en, så att säga, forskningslinje.
Ja, men då är det att det är stora inslag för kristendomen, men också andra inslag som ingår i den mosaiken. Ja.
Framförallt kristna föreställningar, men även folktro.
Ja, nettopp. Ja.
Och det är, sen har vi också den manikeiska linjen, alltså manikeerna skulle ha fört med sig från Mellanöstern hit upp till Norden föreställningarna om världens slut, och det är de föreställningarna som sen dyker upp igen i Voluspa till exempel.
Nettopp, vi må nästan säga lite om manikerande.
Ja, det var en gnostisk rörelse från Mesopotamien som uppstod på 200-talet av vår tideräkning.
Ja.
Och det är en särskild religionsstiftare som heter Mani. Mm. Och den religionen spreds över stora delar av Mellanöstern och ända bort till Kina. Har vi spår av den. Och,
ja. Ja, det var väl en tappt världsreligion? Alltså,
ja, fanns det kan man säga. En riktig världsreligion.
Utbredd från Kina till, ja, helt bort till Atlanterhavet, ja, Spanien. Ja,
just.
Så, men gnostisk, så är det det man kanske också förklarar?
Ja, det är det, där man sätter kunskapen om människans öde och i första rummet, så att människan är på något vis utkastad i den här världen men behöver frälsas och för att nå tillbaka till sitt himmelska ursprung.
Ja.
Manikéerna talar ofta om ljusets värld, och det är den värld som människan ska återföras till och komma tillbaka till. Men samtidigt kan hon inte göra det av egen kraft, utan det måste komma någon frälsare eller som någon gestalt som förmedlar den här kunskapen hur man ska ta sig ur den här jordiska egentligen onda tillvaron och nå upp till den himmelska befrielsen.
Ja, ja. Och där teorin är alltså för att manikeismen spredde sig från Midtøstens med Romarike och tidlig, alltså i folkvandringstida blir väl också, så tänkte han sig att där kunde det ha kommit, det är en kanal som föreställningar som man känner där nerifrån kan ha kommit hit upp.
Ja, och framförallt också från Östeuropa dit manikeismen spred sig, och därifrån är det inte så långt till Skandinavien.
Nej, stämmer.
Sen har vi också den här linjen som tenderar att vara den som de flesta forskare idag använder sig av, nämligen att Voluspa är under stark påverkan av kristendomen. Och till och med anser vissa att Voluspa har, diktaren har varit en kristen.
Mm.
Men då måste man ju fråga sig, varför tar en kristen diktare upp så mycket av gammal mytologi och namn och föreställningar som vi inte kan hitta i kristendomen? Så jag tror att den argumentet inte alls håller.
Den allra viktigaste källan till nordisk förkristen religion skulle vara diktad av en kristen, ja.
Ja.
Men och det kan vi ju nämna, den idén att Voluspa ska vara dikt akkurat runt år 1000, som ett sånt av en person som stod med en fot i kvar religion.
Ja.
Och att den tänkte sig undergången som en slags metafor för undergången till den gamla religionen. Det är kanske en variant av det med kristen påverkna.
Ja, man menar att det var en känsla av att den gamla religionens tid var ute och att de gamla gudarna skulle försvinna.
Mm.
Och då i den här stämningen som fanns så uppstod den här dikten. Men då tänker man inte på att det är ju inte bara en undergång, och att den gamla religionen och de gamla gudarna försvinner, utan det är ju också att det kommer en ny värld. Det kommer, visserligen dör de gamla huvudgudarna Oden, Thor och Frö, men det kommer nya gudar och det kommer en ny värld.
Ja, det är Balder och Håd, det är två, ja. Alltså Håd som då kom i skade för att dräpa Balder, det är två kemat, och det är sönne till
Thor, Magne och Mode.
Ja, det är kemat.
Som har med sig alltså Tors hammare Mjölnir.
Mm.
Och den har varit, tror jag, en viktig symbol i det förkristna Norden. Inte bara en så att säga kraftladdad symbol, utan också en symbol för fruktbarhet och för nytt liv.
Ja, det nämnt vigselsritual, alltså, ja. Sånt som är i Trymskvia när Tor utklädd som kvinna ska vias till Jotun Trims och kommer hammaren fram till själva vigslan, men ja, och då går det som det går. Så nettopp, och det är med Tors hammare som amuletter, alltså att det är mer än ett vapen, ja, det har haft tydligen stor symbolkraft och så andra funktioner. Och det, men ellers är det ju det att du pekar på det att, för jag har tänkt så att gudarna taper i Ragnarok helt entydigt, men du pekar på nej, det är ju inte så klart. Det är om det inte är nämnt att nej, så jo, har vi gudan dör, men i det som du har skrivit, ja, har vi passat på att nämna, du har skrivit en del artiklar och en bok då om den här endetidsmyten och den, ja, den Midgård brinner är den svenska titeln på boka, väl?
Ja.
Ja.
Och den har också kommit nu i förra året i engelsk översättning på Oxford University Press.
Ja, så det är svenska boken 2017 och nu 2022 på engelsk. Men det som jag såg där jag las lite mer i det där för den samtalen här är att det slett inte är så entydigt att gudarna taper och att det är undergången till gudarna eller den gamla religion, nej, det kommer upp på nytt och det är andra gudarna som lever där och då verkar det som jotnarna är borta. Själv om de kan en mena, eller det går fint att tolka det som att de vinner jotnarna vinner kampen i Ragnarok, men det är ju i så fall en seger som de har något nytta av, i och med att det inte är nämnt jotnar i den nya världen. Och det verkar också som en väldigt det är väldigt fint i den nya världen. Det är bland annat den strofa där om går det så jorda stiga upp på havet och väldigt poetisk om öarna som flyger över. Det fäll fossar, alltså, och fossar på norska är ju, och västnordiska är ju vattenfall. Så det är inte bara sådana här låga, men alltså fäll fossar och öarna flyger över den som på fjället väjder fiskar. Så det är väldigt vackert skildra den nya världen som, ja, en liten digression, men i alla fall ja, hur var vi?
Ja, det, man kan ju också lägga till det här föreställningen om Gimle,
ja,
och det är ju tror jag inte en väldigt begränsad plats, utan det är ett land i den nya världen.
Mm.
Och som det är där också som dit de trofasta människorna kommer.
Ja. Ja.
Och det kan man ju se som ett slags paradis också.
Mm. Mm. Ja. Så började vi väl nämna de sibylinska orakla. Det är ju en forskningsrättning som lägger stor vikt på dig. Det var en typ av texter och ritual som cirkulerade i, kan den påvisa då, i vår del av Europa i vikingtiden?
Den tycks ha fått en ganska stor spridning, och vi vet att den också fanns i det medeltida England. Och det är särskilt en engelsk forskare, Ursula Dronke, som har tagit upp den här de sibyllinska oraklerna också framfördes i gudstjänsten som en kantus, en sång. Mm. Och då skulle enligt resonemanget vikingatida skandinaver ha tagit starka intryck av den här gudstjänsten och uppförandet av Cantus Sibylle.
Mm.
Och så inspirerats, har någon inspirerats till att sätta ihop dikten Voluspa.
Men där är det alltså, vad innehållet i dessa texterna som då skulle passa med Voluspa?
Det är profetior, dels allting är ju lagt i en sibyllas, sierskas mun.
Ja, spåkone, ja, och voluspå, ja. Volvespådomen, ja. Ja, volve är också då spåkone i stor grad i alla fall.
Och Oraklen består ju dels av händelser som redan har inträffat, men som här är formulerade som att det kommer att ske i framtiden. Och det ska ju då så att säga stärka tillförlitligheten i det Sibyllan säger. Och sen på en bestämd punkt så går profetian över i verkliga förutsägelser om vad som ska hända.
Mm.
Och där spelar ju också världsbranden en stor roll i de sibyllinska oraklen.
Mm. Ja, så det är profeti om alltså, vad som ska ske med världen den sista tiden, och det ska vara komma en undergång, alltså en brand.
Och sen också en ny värld.
Ja.
Och en frälsargestalt ska uppträda.
Mm.
Och det var judiska och kristna grupper som tog över den där genren av sibyllinska orakler. Vi har ju inte kvar de ursprungliga grekiska texterna, men vi har den i en form som är tillrättalagd av judiska och kristna grupper.
Ja, vilka perioder uppstod det här i?
Man räknar med från århundradena kring Kristi födelse.
Ja. Vi får väl, det var det med den här frälsarfiguren, vi får passa på att få med att i Vålesbo helt på slutet här så är det också då att det är nämnt en skapna som ska dukka upp där det som är större och mäktigare än något, men det är ju inte nämnt kvem det är eller vad det är för slags figur. Så, men det har nog tolkat det som att ja, detta kan vara som Kristus som ska komma åt i den nya världen.
Ja, den här strofen finns bara i en av de tre traditionssträngarna till Völuspá. Och den hittar vi i Hauks bok. Och det har varit en ganska intensiv diskussion om vad den här strofen betyder och vem den syftar på.
Mm.
Men det troligaste är att det är en så att säga förtäckt anspelning på den kristne guden eller på Kristus själv. För att vi har ett jämförande material som är intressant, och det är den gamla norska homilieboken och den isländska homilieboken som innehåller texter som går tillbaka ända till 1000-talet. Och där sägs det också att till exempel att Kristus ska komma från ovan, från luften.
Mm.
Och det är samma formulering som vi hittar i den här strofen i Völuspá. Mm. Den mäktige som kommer från luften, kommer från ovan.
Mm. Mm.
Så jag tror nog att det är en kristen påverkan i den strofen.
Ja, i den strofen, ja. Och så får vi passa på att få sagt att det är, alltså, vi har tre textvarianter av Völuspá och som då ser ut till att vara uavhängigt nedskrivna. Alltså att det inte är avskrifter av varandra, men uavhängigt nedskrivna.
Ja, de är nedtecknade efter muntlig tradition. De här tre strängarna, dels är det Codex Regius och sen är det Hauks bok och sen är det Snorres Edda där han citerar ju ganska många strofer ur Völuspá.
Mm. Ja. Men kvar den har meint, hvis vi ska uppsummera eller räkna samman, som då lån för alla menar att det är vissa inslag som är från kristendomen både i Völuspá och i endetidsmyten, men det är spørsmål då hur mycket, om det är stora delar eller mestparten eventuellt, eller om det är kanske bara då mindre inslag, mindre centrala inslag, men kvar den då särskilt har pekat ut att detta måste vara från kristendomen.
I min uppfattning så är det egentligen inte mycket annat än den här strofen i Hauks bok om den mäktige från ovan.
Mm-hmm.
När det gäller skapelsen och det här som du nämnde att det händer någonting, att gudarna bryter sina löften.
Ja, det kan kanske vara det som en slags fall där som svarar till.
Och det är en ganska vag formulering, en vag parallell tycker jag.
Men om vi håller oss till endetidsmyten, de motiv som man här pekar ut där, detta man var för kristendomen, kan vi sätta upp en lista över det?
Det är ju en strof i Voluspa som handlar om vad som ska ske då innan världen går under. Att bröder dräper varandra, det blir stora strider i världen, det blir mycket hordom och det är enligt texten själv skäggåld, skalmåld, vindåld, vargåld, arver, värråld, stöypisk. Och det är alltså yxtid, svärdstid, stormtid, vargtid innan världen går under.
Ja. Och det utifrån det samfundet så är det ju det med ett ättesamfund, så när bröder slåss mot bröder då, ja, då står det dåligt till. Men vad skulle vara i kristendom, eller att det speciellt skulle komma från kristendomen?
Ja, det är de här att det blir just den här splittringen i familjen. Och det blir onda tider överhuvudtaget. Där är det, tycker jag, ganska otydliga, svaga argument för att det skulle vara hämtat från kristen föreställning.
Ja, det är så pass allmän mänsklig.
Ja, dels är det allmänna. Om man tittar på i judisk kristen litteratur finns det en mängd förutsägelser och tecken på vad som ska ske innan världen går under. Och där kan man se att alla de här elementen som finns i Voluspa, de finns också i kristna och judiska traditioner. Men det betyder ju inte att Voluspa skulle vara påverkad av kristen tro, för man finner precis samma lista eller förteckning av vad som ska ske innan världen går under i iransk tradition.
Ja, för det är det vi ska gå in på nära det här ett kvart, men kanske vänta lite till med det. Men det är ju när det gäller argumentet här, argumentationen, att det är ju sån att skriftkulturen kom senare hit till Norden än till, eller han uppstod ju till och med nere i Mittösten. Så det är klart att ting vil være tidligere registrert i skrift der nede enn her, men det betyr jo ikke at det er lånt derifra og hit for det. Da kan du jo si at et fenomen som vennskap, bare helt vilkårlig valgt, vennskap er jo også tidligere nevnt i skrifter fra Middelhavslandet og Midtøsten, men det betyr ikke at det er lånt hit, at vi fikk det derifra. Det er jo allmennmenneskelig, det er noe han har hatt i alle kulturer. Så det är en logisk fel som är lätt fälle som är lätt går i, att okej, äldre text där, yngre text här, ja, men de måste ha gått därifrån och hit. Ja, nej, det måste man ju pröva värdera då helt på oavhängig grundlag vad som är rimligt.
Ja, det ser det ju, som du säger, ganska allmänmänskliga frågor som dyker upp. Och sen vill jag gärna framhålla den här kraften i den muntliga traditionen som måste ha funnits. Och den kan vi ju bevisa genom Iran och det gamla Indien. I Iran kan vi säkert se att man har traderat texter i Avesta, zoroastriernas heliga urkund, under 1500 år, åtminstone muntligt. Man kan också säga samma sak om gammal indisk kultur, till exempel vedatexterna, där Rigveda har traderats muntligt uppemot över 1000 år innan den skrevs ner då på kanske 600-700-talet av vår tideräkning, på i skrivna texter, så att säga. Så att det har funnits en fast tradition, och det är prästerskapet både i Indien och i det gamla Iran som har stått för den där muntliga fasta traderingen.
Ja, och det är helt okontroversiellt. Ingen som avviser att det är sånt det skedde där. Nej, men nettopp, och då kan den överföra det i större eller mindre grad till Norden, så att jag får konstatera muntlig tradering. Nöjaktig muntlig tradering är fullt möjlig, det är dokumenterat i andra delar av världen. Så det, och det är väl särskilt när det är religiösa texter, alltså texter som är existentiellt viktiga för folk. Så.
Ja, rituella texter.
Rituella, säkert. Nettopp, ja. Rituella, ja. Men alltså motiv som man har ment är lånt ifrån kristendomen, så är det väl det här med själva det att det är en kamp, ett uppgär mot slutten för världen går under. Och det är också en drake väl som är, alltså det gudan i Ragnarok, det möter ju jotnarna, men så är det ju Fenrisulven och Midgardsormen. Så orm och drake gick lite ihop i den kulturen där. Så den har väl ment att detta också är element som är ifrån kristendomen. Är det inte så?
Jo, det stämmer. Och då har man kanske förbisett att det inte finns egentligen i kristendomen en allmän drabbning vid ändtiden mellan goda och onda makter. Det finner man ju i den skandinaviska traditionen, liksom i den iranska, väldigt tydligt.
Ja, för det är, i skandinaviska tradition så är det detta den stora kampen, väldigt stor vekt på först det färde som sker med uppbyggingen till det här, med jordskjelv i tillegg till det här med strid mellan bröder och allt det som vi nämnde. Men så är det den stora kampen. Men i kristendomen så är det lite centralt, är det sånt?
Ja, jag tycker inte att det i kristen tradition finns en slutkamp.
Nej.
Av väldiga mått mellan goda och onda makter som man ser i den skandinaviska och iranska traditionen. Däremot, och det tycker jag är ganska intressant, så hittar man det i den tidiga judendomen hos Qumran-esséerna. I Döda havsrullarna har vi en text som bara handlar om kampen mellan goda och onda makter. Och där är det väldigt tydligt. Och det är då en intressant, tycker jag, parallell till det som sägs i den skandinaviska traditionen om slutkampen. Men det finns den här Qumran-essäernas föreställningsvärld har ju inte levt vidare i judendomen. Så det får man bara betrakta som en ganska isolerad företeelse. Ja,
men det var alltså tankegods som existerade där nere i Mittösten, men som inte varit med via det i kristendomen och faktiskt heller inte i judendomen. Du nämnde i en artikel som jag har sett på det här med i Johannes uppenbaring, alltså vad heter det? På svensk.
Uppenbarelseboken.
Uppenbarelseboken, ja. Att alltså det är några kampgrejer då med i himlen mellan Satan och lite sånt, men det är alltså lite utvecklat och det är lite centralt. Är det riktigt uppfattat?
Ja, man har gjort tycker jag för mycket av det här stället i Uppenbarelseboken om Harmageddon.
Ja.
Och det har ju fått stå som symbol för världens undergång även i modern tid. I olika filmer och litteratur så dyker det här Harmageddon upp.
Men vad är det som faktiskt står om
det? Ja, det står att i Uppenbarelseboken så är det en plats dit jordens kungar och de mäktiga ska samlas. Men då väntar man sig att det ska bli en skildring av den här stora slutstriden, men det kommer inte.
Nej, så det är bara uppställning av stora.
Det kan man säga.
Ja.
Men i modern tid så har man ju gjort väldigt mycket av begreppet Harmageddon som står för världens undergång, den stora katastrofen och så vidare.
Ja, det är så när jag känner det, men okej, okay, så ja. det blir ingenting av
det. Nej, det blir ingenting av det egentligen, enligt Bibeln.
Nej, det är ju inte sagt. Draken i Johannes uppenbarelse, borde vi säga lite om den kanske?
Ja, det är ju en symbol för den onda makten, för Satan.
Ja.
Och Satan, enligt gammal biblisk tradition, fanns ju i himlavärlden och var ju en del av Guds plan för människorna. Att han skulle anklaga, vara en åklagare inför Gud gentemot människorna.
Mm.
Men sen störtas han ner till jorden och...
Ja, för där är det en kamp mellan ängeln Mikael och, nej, ja, Mikael och hans änglar och draken taper. Men det är lite utvecklat ja. Och det är nettopp för i Ragnarok så är det ju väldigt centralt.
Med, och det, man märker också på, i skildringen i Ragnarok-traditionen av den här uppmarschen mellan goda och onda makter. Mm. Den ger man väldigt stort utrymme.
Mm.
Och det antyder ju den här, att det ska bli ett mäktigt slag som kommer att vara avgörande för världens framtid.
Och det blir det.
Ja, det blir det.
Ja, inte bara som Harmagendon att det är uppställning, men det blir faktiskt det dramatiska höjdpunkten i Wallerspå. Och så har vi väl glömt att säga något om etymologin till ordet Ragnarok eller Ragnarök. För det är nettopp, själv om det är lite, det är ju två måter att tolka på, men Ragnar är ju genitiv flertal av regeln som betyder makten, alltså gudarna. Och så är det ju den varianten med slutledet där med röcker, att det är då Gutter Demmerung som Wagner skrev om. Och där är det också att det blir mörkt för gudarna. Där är det ett rådjur i hagen din, Anders.
Ja, den äter upp blommorna här.
Okay.
Jag försöker jaga bort
det. Ja. Det är rena undergången för frukthagen. avspåring där. Men ett råk eller rök som inte kjønn flertal, alltså nøytrum plural. Det är, du gör lite ut av det.
Ja, Snorre använder ju termen röcker, som betyder skymning, mörker.
Ja.
Och därav kommer då Gutter Dämmerung, som det tyska uttrycket lyder, och som Wagner har gjort, använt i sina musikverk. Men den ursprungliga beteckningen är säkert rök. Och rök betyder viktiga mytiska händelser som rör gudarnas värld.
Mm.
Och det kan man se genom att jämföra hur rök används i de äldsta norröna texterna, homilieböckerna, den isländska och den gammalnorska.
Mm.
Där rök tas upp som en viktig händelse i kristendomens historia. Jesu liv, hans födelse, hans uppståndelse och så vidare. Allt det betecknas som rök. Och här i Ragnarök så är det frågan om avgörande stora händelser i framtiden.
Ja, så inte nödvändigtvis
undergång. Nej, det betyder inte undergång direkt.
Nej, men det är snurrigt i tolkning då. Så det är
tydligt, ja, det finns ju två ord, röker och rök.
Ja. Men då snurrar det runt 12-20 som han har uppfattat som att, och det ligger ju försökt innehåll där, att här går, jag skulle till att säga att här går det dåligt för gudarna, men det är faktiskt inte så upplagt, alltså som du pekar på, att i och med att den nya världen steg upp efter Ragnarok och några av gudarna kom att dit, så är det inte så entydigt att det är något sånt.
Faktiskt är det också så att en av Edda-dikterna, Lokasenna, Loketrätan, använder samma uttryck som Snorre. Men det är ett undantag. De andra dikterna talar ju om rök.
Men det är typiskt, för det är i och med att det är levande tradition, muntlig tradition, folketradition, så är det ju den typen variation som är det vi ska vänta och finna.
Ja, folklig tradition är ju också viktig när man ska tänka på vilka grupper var det som var särskilt intresserade av en sån här myt om världens slut. Mm. Och då är det inte bara de här elitära grupperna i samhället, kungafamiljer, hövdingafamiljer och storbönder, utan myten tror jag hade en stark förankring också i det folkliga medvetandet, i folkkulturen.
Mm, mm.
Och det visar ju Snorre med två exempel. Och det ena är ju att man ska inte dö med oklippta naglar.
Nej.
För då ger man mycket material, virke till det här skeppet Nagelfar som kommer vid slutstriden, och där finns jättarna och där finns Loke och de andra mer eller mindre onda makterna.
Ja.
Och det andra exemplet är ju också intressant, är att när man skär till skor så ska man ta de remsorna som man skär ut för hälen och tårna. De ska man då kasta bort, underförstått. Man ska inte återanvända dem, för att kastar man dem och lägger undan dem så blir det material till den sko som Vidar bär i slutstriden när han sätter foten i Fenrisulvens käke.
Ja, han rivs under käften på Fenrisulven och dräper på den måten. Ja. Så det ska bli material till...
Och där tror jag att Snorre har tagit upp folklig tradition som var levande på hans tid.
Mm. Ja, det är typiskt. Nettopp när han granskar folklig tradition så är det ju sådana ting finner en god del av, eller den typen idéer. Mm. Ja, men alltså det med motiv som man har ment för kristendomen, så var det bland annat det, eller också det här med en sån slutkamp. Men så säger du att går vi till Bibeln, Johannes uppenbaring, uppenbarelseboken, så är det lite, nej, det är inte egentligen, finns inte egentligen en sån slutkamp. Det finner vi faktiskt inte. I stan är det väckt på domedag, alltså att en domen över då de som har levt.
Ja, det är ju, kristendomen är ju då intresserad av de enskilda människornas situation efter döden, och domedagen är ju inte till för att återskapa världen, utan för att skilja på rättfärdiga och syndare, och förpassa dem till de ställen där de hör hemma.
Ja,
helvetet och i himlen.
Ja, straff eller belöning för att ha levt.
Och det är ett genomgående tema i de tidiga norrna homilieböckerna.
Mm. Ja, så det är helt annat fokus. Det är det domedag, det är inte... Poängen är att värld och grunder och att en ny värld känns fram, men det är domen över dig som har levt.
Däremot i skandinavisk och iransk tradition så är det ju det som den här sista striden som allt pekar fram emot och som alla laddar upp inför och som kommer att vara avgörande.
Ja, för det finner du i iransk tradition. Ja. Kan du gå lite, eller säga lite mer om den?
Den iranska traditionen är ju faktiskt en slående parallell när det gäller myten om sluttiden och vad som ska hända världen och människorna. Och jag har pekat på många olika överensstämmelser där mellan nordisk och iransk tradition.
Ja, för där är det en sån slutkamp.
Där är det en väldigt tydlig slutkamp, och jag tror att den också man kan jämföra mellan den här gruppen av utvalda krigare som omger Oden, som kallas enhärjare.
Mm.
De är ett slags himmelska elitkrigare.
Mm.
Och vi har motsvarigheter i det gamla Iran där det fanns där den stora slutliga frälsargestalten Sorsiant har med sig utvalda krigare, hans följeslagare, som ska delta i den här avgörande slutstriden.
Ja.
Och det tror jag också var ett viktig drivkraft för skandinaver när de var ute i krig och stred. Därför att tron på att komma till det nordiska paradiset, till Valhall framförallt, och bli en av de här elitkrigarna var väldigt lockande för vikingatidens skandinaver.
Yeah.
Och det gav dem ju också både ett mod och en förhoppning om att det gör inte så mycket om jag dör. Jag kommer till en annan värld och jag får vara en del av den här utvalda härskaran som ska kämpa mot de onda makterna.
Ja. Det är fint att kunna tänka sig sånt i situationer där det är all grund till att vara vettskrämt och tissa i buksa.
Visst.
Ja. Det är fint att ha
och det är ju två dikter som är författade på 900-talet. Eiriksmål och Håkonarmål som tar upp det här temat.
Ja.
Och där framgår det tydligt att Oden behöver den döende Håkon den gode som en del av sitt krigarfölje, himmelska krigarfölje.
Nettopp. Och det är ett viktigt poäng i ditt resonemang, för då detta är texter som det är brei semje om, stammar från 900-talet, så de har inte varit nedskrivna för på 1200-talet. Antagligen. Så vi idén eller myten om enherjarna och framställningen där är en del av endetidsmyten, att Odin trängde så krigarna i Ragnarokslaget, slik att detta motsäger att det finns också teorier om att Vådesbo är dikta då, kanske så sent som på 1100-talet. Men det passar dåligt ihop då med, eller går dåligt ihop med Eiriksmål och Håkonarmål.
Det är viktigt också att inte bara ta upp Völuspá utan också se på de strödda anspelningar som finns i andra eddadikter, framförallt Vafthrudinsmål, om Ragnaröksmyten och slutstriden.
Mm. Ja. Men visst är då det är, ja, det ser ut som du har rätt i att det är iransk tradition som har närast samsvar med den nordiska endetidsmyten. Men ser du för dig att det är ett samband där, eller är det oavhängigt och tillfälligt likskap?
Vi kanske ska också lyfta fram några andra saker som är slående när det gäller överensstämmelserna mellan Iran och Skandinavien. Det är ju dels Fimbulvintern som vi har en tydlig motsvarighet i Iran. Den stora vintern som ska komma innan ändens tid.
Ja.
Och där är det också liksom i Skandinavien liv och livtrasor.
Ja.
Ett människopar som överlever den här undergången och svåra tiden. Ja. Så är det också i Iran att man har en särskilt skyddad plats där både människor, vissa utvalda människor och djur överlever den här stora vintern.
Mm. Ja, men ett samband, tror du på att har det varit kontakt från Iran och hit upp?
Ja, det var ju har ju varit en teori som bland annat ledde till det här uppfattningen om manikéer som förmedlare av Ragnarökstraditionen.
Mm.
Men jag tror inte att det gått till så, utan kanske, eller troligtvis är så att det bygger på en gammal gemensam tradition som har funnits hos flera indoeuropeisktalande folk om om världens undergång och förnyelse.
Ja, för iranerna är ett indoeuropeiskt talande folk. Ja.
Och
slik som vi, alltså germansk, nordiska och så indoeuropeisk, eller grejer av indoeuropeisk, den språkfamiljen.
Ja, och där får man tänka sig att det har iranierna och de gamla indierna, de bodde ju i deras utgångsområde innan de vandrade ner in i Indien och ner till Iran, så var det områdena kring norr om Svarta havet, nuvarande Ukraina kan man säga. Och kanske lite längre österut också och västerut i central Mellaneuropa. Och kontakterna mellan germansktalande och baltisktalande, slaviskttalande folk var ju täta då. Så att det är, tror jag, en möjlighet att man där har haft en gemensam gammal myt.
Ja, långt tillbaka. Och, inte att det är kontakt i senare tid, men kontakt för länge sedan. Och så har då våra folk vandrat norr västöver.
Och då har det både i det gamla Iran och i Skandinavien har man då haft utvecklat två mytkomplex på det här temat som sen har ju utvecklats vidare och fått nya detaljer. Men som förmodligen går tillbaka till den här gemensamma indoeuropeiska tiden.
Ja, och ett argument för det. Vet inte om jag har fått fram det tydligt för, men i alla fall ett argument hos dig för att endetidsmyten är gammal hos oss och inte uppdikta av han som diktade Wallace på, men det är att nettopp variationen vi finner nedslag ifrån detta mytekomplexet i många texter som tydligen oavhängig av våldes på. Vi ska vänta där, visst det är en gammal tradition. Vi må runda av. Kysten min står utanför här. Vi ska sätta på sjön en båt som hänger med på femöringen Braute. Jag lägger trosa här så jag förstår hur vi ska sätta på sjön. Ska jag segla lite nu i helga, det är första maj helga nu. Men runda av ett spännande tema som hänger ihop den här som vi kör inom mig och det med cyklisk tid. Jens Peter Schött skrev en artikel för en del år sedan där han lurte på om inte det att i Vålesbå vardag går under och så stiger den nya jorda upp slik den jorda som då jorda blev skapt då, i första delen av Vålesbå. Så säger han, detta betyder väl egentligen att den hade en cyklisk tidsuppfattning, alltså inte att linja, att tiden var en linje som bara gick och gick in i framtiden, men att det gick runt och runt, slik vi känner till det ifrån, ja, folk idag kanske särskilt från Indien. Har du något, passar det i så fall med den iranska traditionen? Finner vi den typen föreställningar där?
I Iran är det precis som i Skandinavien och judisk och kristen uppfattning, en linjär uppfattning. Världen skapas, genomgår olika öden, händelser och allt leder fram till den i kristen judisk tradition domedagen och i skandinavisk iransk tradition den stora slutkampen, en förnyelse av världen. Och det är den här förnyelsen av världen som också visar tydliga överensstämmelser mellan Iran och Skandinavien. Det blir en ny grönskande värld stiger upp ur havet enligt Voluspa. Och världen omdanas och blir mer fruktbar och mer grönskande också i den iranska i den iranska traditionen.
Ja, men finner tecken där eller
och det är inte samma betoning i kristendomen alls på den här kosmiska aspekten, en förnyelse, genomgående förnyelse av naturen framför allt.
Nettopp, nej, för det i Johannes uppenbarelse så är det mer det nya Jerusalem.
Ja, och det är en stad som då sänker sig ned från himlen, men här i skandinavisk iransk tradition så är det en förnyelse av hela jorden som kommer att
nya friska gröna världar. Men finner vi andra ting då i iransk tradition om mer, att den mer generellt tänkte sig cyklisk tid, att det bara går runt och runt och runt?
Nej, det finns inga antydningar sådan uppfattning.
Men alltså den slutkampen och så går världen under och så en ny frisk och grön värld. Så förnying en gång som man tänker sig då.
Ja.
Nettopp. För i norra Midtly så är det ju, och som Jens Peter Schött pekar på själv, att det är ingen andra hållpunkt för att föreslå att den tänkte sig cyklisk tid. Eller hade cyklisk tidsuppfattning här i Norden. Det är bara det där, men det blir ju en slags mellanting då, att det är förnying en gång av kosmos, men inte att det betyder inte att det går runt och runt och att allt bara blir repeterat.
Det beror på hur man tolkar den sista strofen i Voluspaum, Nidhugg, som dyker upp igen, kommer flygande med döda i sina vingar.
Ja.
Och den cykliska tolkningen innebär att den strofen är en del av själva händelseförloppet i Voluspa.
Mm.
Medan den dominerande uppfattningen, och som jag tror är den riktiga, det är att det är en del av ramberättelsen till Voluspa. Att nu är sierskans spådom avslutad.
Ja, nettopp, för det är Voluspa lagt i bunden på en volve som först skisserar kaoser i fortiden och så kaoser i framtiden. Och nettopp, och där är det den rammefortellingen med Volva som där den draken Nidhugg. Okej, bara rent.
Och det visar att nu är spådomen avslutad.
Ja, nettopp.
No. Och
ja, nu mon hon söka står till slut. Nu ska hon, nu kommer hon till att söka.
Mm.
Nämligen kunna hon, jo, det är Volva som, ja. Så sigen är tillbaka i, kanske att hon varit kallad upp för att grava eller något sånt som är i Balders drauma, så är det Odin tvingar i Volve till att fortälja om framtiden. Då har han nu hämtat henne upp från grav, så det kan vara något tillsvarande här att Signe
är. Ja, jag vet inte om man behöver dra in just att det är en död völva som uppträder, utan sierskorna, en völva är ju en sierska, hade en framträdande roll i det förkristna Norden, och vi har ju termen spåkona.
Ja, det är det.
Och det används som utan någon negativ nyans texter i norrna texter i homilieböckerna.
Mm.
Och när man ska återge en profetissa som i Nya Testamentet säger om, jag kommer inte ihåg precis vad det är, så använder man ordet spåkona, och att man gör det i en normativ kristen text visar att det inte hade någon nedsättande betydelse.
Mm.
Sen, i och med religionsskiftet, så blev ju sierskor och andra kategorier av magiker eller spåmän betraktade som någonting negativt. De fick en stämpel på sig. Men den fanns inte där från början.
Nej, stämmer.
Och det visar det här exemplet.
Mm. Nej, det är väl i alla kulturer, alltså, det är väl allmänmänskligt. Alltså, att det önskar om att känna framtiden. Det har vi ju. Vi kunde tänkt oss att veta hur det går. Är det något du vill följa till, Anders, för vi avslutar här?
Vad jag tror mig har kommit fram till i min forskning kring Ragnarökstraditionen, det är ju att det är en gammal tradition här i Norden som går långt tillbaka i tiden.
Mm.
Vi kan inte säga hur långt, men den har då nedtecknats i kanske redan på 1100-talet. Mm. I tre olika variationer.
Mm.
Vi har den också i andra antydningar, anspelningar i andra eddadikter.
Mm.
Så det är en tradition som har spelat stor roll också i det verkliga livet.
Mm. Mm.
Som både Snorre visar genom sina exempel, folklig tradition. Ja. Och den här valhallstron som man får verkligen ta på allvar.
Ja, ja. Ja, som är central naturligtvis för många.
Och så tycker jag att studiet av den iranska föreställningsvärlden stödjer ju det här argumentet att det är en mycket gammal tradition som kan gå tillbaka till indoeuropeisk tid.
Ja. Ja, dessvärre så är det ju i det området mellan Norden och Iran så är det ju krig idag. Det kan jag nog filosofera runt, just var där kontakten då om Ragnarok-myten skedde en gång för länge sedan. Men men jag tror vi slutar av där, Anders. Det var en intressant prat, så tack för den.
Ja. Tack för en trevlig samvaro över ett viktigt ämne.
Du har nu hört en podcast från Högskolan på Västlandet. För att höra fler podcaster, besök hvl.no/podcast.